One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar.
Det är vi. Jag har ju ett problem i livet, och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår.
Ja, de gör det nu.
Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föras över på mina barn. This ends now, har jag sagt. Och dragit ett streck i marken. Bra. Med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad.
Livet är föränderligt. Löften bryts, men Länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till, då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften.
Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket.
Vi är sponsrade av Joina, som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till Bingolotter och Sverigelotter, som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991.
Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det är som sagt lotter, och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, Manne?
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern, säljer en prenumeration till någon, och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt, och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se/joina med y och läs mer om det här smarta.
Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina.
Hej och välkomna, kära vänner, ska ni vara till Pappapodden. Nu är det väldigt nära, snubblande nära nyårsjubileet. Vi har faktiskt hållit på över 9 år nu. Men det första avsnittet stektes ju av producent Erik Larén.
Ja. Jag började bara nyårsjubileet. Jag förstod ingenting, men nu hörde jag vad du sa. 9 år. Ja, vi har ju snart hållit på i 9 år, ja. Just det.
Mm. Så är det.
Och hur ska du fira?
Jag ska fira...
Men jag får barn.
Jag ska fira... Ja, det är ju ett värdigt firande. Det blir lite senare, det blir 2 maj.
Ja.
Men man kan säga att jag firar någon månad sådär. Men jag kommer ju fira Rut.
Just
på
det.
Måndag. Som när, samma dag som det avsnittet släpps, 21 mars. Och hon, det första avsnittet handlar ju om hennes födelse. Så det är lätt att hålla reda på hur gamla vi är. Och hon är ju poddens första poddbebis. Så jag kanske gör så att jag börjar fira samma dag som det här avsnittet släpps, 21 mars. Och sen fortsätter jag fira till den 2 maj.
Men det är ju otroligt att vi snart kommer ha vår tredje poddbebis.
Mm.
Det är ju stört.
Och det är, nu du ska berätta om... Eller...
Att den fjärde poddbebisen...
Ja.
Alltså. Ja, det, jag har
så
ju...
himla kul att rulla vagn tillsammans.
Va? På stan. Man vet ju aldrig och så vidare.
Nej, men du vet ju en grej. Nej. Att igår... Alltså jag har ju typ bytt jobb, känns det som. För att när innan pandemin slog till, eller när pandemin slog till rättare sagt, så var ju det jobbigt för mig, för att min föreläsningsverksamhet försvann och frös inne. Inhiberades.
Mm.
Och sen så har ju pandemin kommit och i princip gått, och nu kan man träffa folk igen. Mm. Och jag har förvisso hållit några föreläsningar, så jag har några inplanerade, men det jag gör allra mest, det är att jag är löpgruppsledare.
Ja, just det.
Så att jag har ett helt nytt värv.
Mm.
Men det är ganska trevligt att göra det och vara det.
Då ja, det kan jag
tänka mig. Man med både bekanta och främmande människor. Och en som jag joggade med igår, vi pratade om föräldraskap och sådär. Och så berättade jag om hur att jag är så sjukt gammal och ska få en bebis nu.
Men var det här en bekant alltså? Det var inte...
Nej, det här var någon som jag aldrig har träffat, okay. Som inte har varit på någon av mina löpargrupper tidigare heller. Mm. Så pratade jag om hur sjukt gammal jag är. Och så pratade jag om att nu, den här gången jag får barn, så kommer det ju vara mer som att jag är en morfar.
Ja.
Än att jag är en pappa. Och att jag berättade också om att alla rekommendationer har ändrats sen jag blev pappa förra gången.
Ja.
Om samsovning och smakportioner och desinficering av kärl och liksom i princip allt. Så att det är så här svårnavigerat för en gammal gubbe som jag liksom.
Fan vad du snackar på.
Ja,
ja,
vi sprang i lugn takt, ja. Men inte under själva intervallerna.
Ja, men sen så var det också, personen i fråga kanske inte tyckte det var lika lugn takt, så att kunde inte säga någonting.
Och det just bara just
babbla
just
på. Det var ju som när jag sprang ju med de här hockeygänget häromdagen, och då var ju han Petter med.
Han, Lundgren.
Ja, han är ju, han är väl, ja men som du typ, eller?
Alltså, ja, bättre.
Ja, lite bättre än du då. Så att han är ju... Han
och jag joggade ju en gång när du maxade en femma i Liljanskogen.
Ja, han, ja men det är ju roligt när folk är helt oberörda och man själv är liksom inte lika oberörd runt omkring.
Ja.
Jag tänkte om det var något liknande, att du springer.
Ja, nej, den här mannen sa i och för sig att han inte hade kört på länge, men det var väldigt lugnt. Alltså, för er som kommer vara med i mina löpgrupper framöver, så är jag otroligt noggrann med att själva joggen inte får gå fortare än typ 6:20 fart.
Nej, okej.
Intervallerna är hårda, men för att ingen ska ju behöva, alltså ingen ska ju vara flåsig på joggen, så att man ska anpassa sig efter den som är minst löpvan i gruppen ju. Så att ingen behöver liksom tycka att det känns som kvalitetspasset. Men i alla fall så såg jag att han blev liksom ledsen, och sen så började jag fråga honom lite grann om hans barnaskara och sådär, och det visade sig att han fick barn när han var 39. Han är 44 nu. Så han hade, och jag hade kört, för jag tyckte att jag verkligen så här kom in i något skönt flow, ganska bra timing, och att jag kände mig som att jag hade en ganska lyckad stå upp, minus det då faktum att jag inte fick några skratt. Men jag tänkte att de kommer när jag har kört det här färdigt liksom, men det kom inte, utan han var rätt oförstående, och också att han inte alls någonsin har känt sig som en gammal pappa på något sätt, märkte man. Han var väl liksom en innerstadsfar som
det
kändes sig helt
normalt. Honom kom det här som...
Det har jag inte föresvävat honom. Ja.
Nej, det var liksom
så här, det är ungefär som när jag gick i sexan. Eller nej, i början av sjuan var det. Så var det någon tjej i åttan som började prata och skämta om att vi skulle ha sex med varandra.
Ja.
Och jag tyckte, fast jag... Ja, men jag var väldigt kåt och sådär av mig. Men ändå så kändes det som att det var nästan lite läskigt. Alltså så att... För att om det är mer än skämt, är det här någonting som jag borde börja fundera på nu?
Ja,
är det här någonting, är det där jag ska vara? Och så var det för honom nu att han började fundera på, ska jag känna mig gammal?
Mm.
Men jag kanske ska ta upp det faktiskt, för att jag har det har hänt ganska mycket grejer.
Jo, men hur löste det sig med den här stackars...
Nej, men det löstes inte. Eller jo, jag försökte lösa det för att jag berättade för honom att Tommy Nilsson...
Ja, just det.
Som ju är inte jättegammal, typ 62 kanske.
Ja.
Att Tommy Nilsson väntar barn och att han nu i sommar ska bli pappa och gammelmorfar.
Mm. Det är en
alltså, det är ju så speciellt. Alltså, man har ju hört talas om de här PG Gyllenhammar-typerna som är jättegamla. Men PG kommer ju från en miljö där man får barn ganska sent och sådär. Och...
Vad blir de för någonting då? Alltså man tänker det här barnbarnsbarnet och hans barn.
Ja, gud. Alltså jag blir helt snurrig i huvudet bara jag tänker på det. Men det är också så här, men till skillnad då från PG, vars familj tänker jag mig, alltså man väntar till man är liksom 40, i alla fall om man är man, innan man får barn första gången, så fick ju Tommy Nilsson barn när han var 19.
Just det.
Även om han har beskrivit att han var ett frånbarn och att det inte var planerat och sådär, så har ju det gett mer smak i hans släkt. Att hans avkommor har fortsatt i samma stil.
Just det.
Och Tommy själv tycker det är så jävla nice att få barn. Mm. Så att han nu då, vad blir det, 43 år senare, kör på igen liksom. Mm. Jag, när Iris var liten så... gick vi ofta till Minisats, eller till Sats gick vi i Hornstull. Där fanns
Minisats.
Men apropå
då, om du vill spä på den här gamlingen, alltså den här löparkollegan, för det betyder ju, om han då blev förälder för 43 år sedan, det betyder ju att den här som ska bli då morfar eller mormor eller vad det nu blir, alltså hans barn, är ju då liksom mormor eller farfar eller farmor, vad det blir nu, när den är 43 år.
Ja, precis.
Och det är alltså det är yngre än vad han är, som då är småbarnspappa.
Ja. Ja, men när jag och Iris gick till Minisats i hennes unga barndom, så var det en kvinna som heter Monica som jobbade där. Och Monica berättade att hon var 15 när hon fick barn.
Mm.
Och hennes mamma var 15 och fick henne.
Mm.
Så att mamman blev då mormor när hon var 30 år.
Just det.
Och den här Monica var lika gammal som jag. Jag var väl då 28. Så hennes barn var 13, så var det, precis. Och hon pratade en del om att hur mycket hon hoppades på att den här släkttraditionen nu skulle brytas.
Ja.
För att varken hon eller hennes mamma hade tyckt att det var någon så här superbra grej med att bli förälder när man var 15. Men det bara hade blivit så.
Mm.
Och egentligen ska man ringa upp Monica nu och fråga hur det gick med det där. För det är väl ganska snart dags för Monica att bli gammelmormor annars, om
jag
det har fortsatt.
Jag tycker att vi lever enligt Larry David där, Curb Your Enthusiasm. Att man tror att det är det som ska hända, men det händer inte alls, utan vi bara går vidare.
Ja, ja, så gör
vi. Antiklimax-podden.
Ja, precis. Mm. Men jag kan inte släppa gubbgrejen riktigt än, för det har hänt lite grejer för mig på gubbtemat.
Du skickade en bild till mig, kommer du ta upp den?
Ja, kan du beskriva? Jag skickade två bilder till dig.
Ja, alltså den ena var ju en rygg på en...
Den var skakande, va?
Ja, det var väldigt hårigt. Så där hårig har jag nog aldrig sett dig. Alltså, men är det för att du brukar vaxa dig eller ta bort
det? Nej,
eller
det bara blir det liksom, lite mer för varje år.
Men att för det där är ju testosterongrej. Alltså det har jag ju lärt mig nu. Att det är ju, att håret kommer ju på nya ställen liksom. Alltså jag har ju fått mycket mer hår på bröstet till exempel än vad jag hade för 5 år sedan. Och,
alltså vi kanske ska beskriva, för nu vet inte folk vad du pratar om.
Nej, förlåt. Du skickade en bild på din nakna rygg som ju inte var speciellt naken, för att den hade liksom, den var pälsbeklädd.
Nej, men det är sjukt, för jag ser det ju sällan själv. Det här började ju, det har ju faktiskt hänt i poddens också historia, så var det så att jag var ju på något retreat en gång för kanske 6-7 år sedan.
Ja.
6 år sedan var det nog, och då logout hette det, där man skulle träna och inte fick ha mobiler på en helg. Kommer du ihåg det?
Just det.
Och då togs det lite bilder, och jag fick en bild då när vi hade badat, och så fick jag se mig själv bakifrån och upptäckte att jag hade väldigt hårig rygg och inte hade någon som helst aning om det. Jag la upp det på bloggen som vi hade tillsammans då, 6-7 år sedan, och då var det någon vaxare som hörde av sig och erbjöd sig att vaxa mig.
Just det.
Och då vaxade jag, eller hon vaxade bort liksom allt, både på framsida och baksida och underrede och liksom allt. Men sen efter det har jag inte tänkt så himla mycket på mitt rygghår. Utom häromveckan så fick jag en leverans från ett norskt klädföretag som gör träningskläder. Och barnen var med när jag prövade de här kläderna. Och dels var det ett racinglinne och de sa att det ser inte så bra ut när det sticker så jävla mycket hår utanför linnet på skuldrorna. Ja. Sen fick jag en längdskidåkningsfart direkt. Och då sa de att man såg håret igenom fartdräkten på ryggen. Ja, då började jag tänka på det. Nu får du fortsätta beskriva bilden.
Ja, nej, men det är en bild på din rygg och du ligger, alltså du har ju lite som, man tänker sig skulderbladen, alltså det här där ryggtavlan delar sig i två. Där har ju du som en, det är som en mittbena, förutom liksom att det är liksom skinn och muskler,
så
är det
jävla äckligt.
Så är det som
alltså, alltså,
det
är lite så här, när jag ser det.
Hade man sett en man som hade så här mycket hår på huvudet, så skulle det vara så här, ja visst, kanske lite tunnhårig, men så här, det där är en helt okej frisyr. Där kan man ha vax och liksom det där kan man med lite stylingprodukter få till en bra frisyr. Där behöver man liksom inte raka bort, utan det är en frisyr liksom.
En annan sak som gjorde att jag började tänka på...
Du har också något eksem här på högerhanden. Tar du inte hand om dina händer? Det ser jag på den här efterbilden.
Ja, men jag har rätt mycket eksem nu faktiskt.
Ja, det är inte bra.
Men det är för att jag har liksom haft handskar så mycket blöta av svett när jag åkt skidor. Men en annan sak som... Jag var på badhuset med Rut häromveckan också. Mm. För första gången på något år. Och då... blev jag så illa berörd just av män med håriga ryggar. Alltså när det blir blött och hänger ner. Mm. Så ser det så jävla oaptitligt ut. Mm. Och då insåg jag att jag har ju exakt så där. Jag kan bara inte se det själv.
Just det. Ja, men det är ju någonting att, med ryggen också. Att man, det har jag varit inne på. Att det är svårt med ens rygg. För att man ser den så sällan. Och så bara...
Men det är ju lätt att ducka för problemet då.
Det som är bra och med sen, att jag har liksom outat att jag hatar min rygg så mycket. Jag la ju upp en bild på mig själv. När jag var i bastun, liksom, när man såg ryggen för något tag sedan, om det var ett inlägg eller en story, jag kommer inte ihåg. Får man ganska mycket positiv feedback. Alltså lite så här, men det är inget fel på den där, det ser jättebra ut. Det är ju jättefin rygg. Så att det är ganska bra att liksom...
Jag skulle aldrig lägga upp min, den här bilden som jag skickade till dig. Det känns för grovt liksom.
Ja, men det är någonting med den som är... Det är lite nästan som en dick pic.
Ja,
det finns något det, liksom
verkligen liksom in your face. Ja.
Jag tror inte folk vill ha det mest flöde faktiskt.
Nej, det är svårt att göra den osedd. Mm. Men sen ja, men så jag lidit av det ett tag då, att det där blir värre och värre och att det liksom kryper närmare och närmare, för att det sitter på en sida av kroppen som man inte ser, men det, jag påminns ofta om det genom barnen och sådär, och genom badhuset och sådana saker.
Det är ju av barn och vad är det, vilka är det som säger sanningen? Barn och hundar. Nej, vad säger jag? Det kan inte vara hundar.
Ja, men du är fullgubbar
full
och barn.
Just det. Fullisar och barn. Men fullisar kan ju inte bry sig om det där.
Nej, det tror jag inte. Men det är väldigt konstigt det där, tycker jag, med hår och alltså hur jävla random det är. Vi är tre män i min familj. Och vi har helt olika hårväxt, jag, pappa och Jojo.
Har ni?
Jag är ju den klart hårigaste av oss. Pappa har ju liksom inte något... någon matta på ryggen alls, inte Johannes heller. De kanske har en enstaka hårstrå. Pappa har inte heller någon hår på bröstet, och det är väl knappt Jojo heller. Men däremot så har Johannes rejält håriga ben. Jag har typ inget hår på benen alls, och han har hår under armarna, det har pappa också. Jag har inget hår under armarna, folk tror att jag rakar mig under armarna. Det är ju märkligt, tycker jag, att det inte finns någon liksom genetisk hår, alltså att det inte är mer sådär, så här har vi håret på kroppen.
Våran familj Forsberg.
Ja, superskumt. Men en annan grej som jag har märkt, det är alltså som en klassisk sån här gubbgrej som man har talat om, det är att som gubbe får man ju konstiga hårstrån på olika ställen. Ja, till exempel, det. Så det började ju med när man är ung gubbe, liksom i 25-30-årsåldern, så kanske man får ett långt, ensamt hårstrå på axeln. Men nu har jag ju börjat få de här konstiga ögonbrynshåren, som i liksom ett tjockt ögonbryn så är det ändå ett eget hårstrå som är liksom en solitär, som är mycket tjockare och längre än de andra, och som man ignorerar länge, man liksom kammar åt sidan, och till slut så ser man sig i spegeln och det sticker upp och är liksom så här 3 centimeter långt och skitkonstigt.
Ja, det har jag gjort i 10 år, klippt mina ögonbryn jättemycket, för mina ögonbryn, jag får ju sådana andra som är trendiga nu. Brezhnev. Fast nu har vi ju hört att de inte är trendiga, för nu är det 90-tal. Så nu ska man
det här är någonting som lyssnarna inte vet om dig, att det som triggar dig mest, det som du blir mest echauffierad över, inte på det sexuella sättet, utan liksom att du blir upprörd. Upphetsad på ett upprörd, Det är unga kvinnors ögonbrynsmode, det här med att de har kraftiga och liksom lite rufsiga ögonbryn som har varit de senaste åren. Det är liksom 99% av alla typ skärmdumpar som du skickar till mig och så, det handlar om det.
Men det handlar inte bara om ögonbryn, utan det handlar om, jag tycker att det är intressant med när ganska snarna, no pun intended, highbrow modedetaljer blir liksom blir allmängods, och det blir liksom när någon, alltså de här knubbiga Jesus gympaskorna, alltså som ju, alltså som ser ut som är, det här är konstiga skor liksom. När det liksom är på en riktigt cool person så ser det jävligt coolt ut, men på någon random svennebanan så ser det bara, gud vilka jävla konstiga skor du har. Och det är lite samma sak med ögonbrynen, att när man ser något coolt modereportage med någon avantgarde person med liksom, alltså då är det ju jävligt häftigt, men sen så när det där blir allmängod så man ser hur det liksom också går att folk blir blinda i det, och bara helt plötsligt så står de där med sådana här Brezhnev ögonbryn men är liksom, har ingen swag eller ingen utstrålning i övrigt, och bara har jävligt ögonfallande konstiga ögonbryn, då blir man ju såhär, men lugn.
Ja, men det kan bli svårt med det där, alltså om vi tar Petter Lundgren igen som du pratade om nyss.
Just
en
det.
Väldigt cool person i modebranschen som kommer från Riksgränsen och springer fort. Och
en har avslappnad swag ju, alltså det är liksom, det är inga konstigheter där.
Han har ju på sig sån här, liksom för min generation, den fulaste typen av 90-tals sportglasögon.
Just det.
Och om jag ser folk som är 10 år äldre än jag, som kanske håller på med någon löpning eller så, som har på sig sådana, då tänker jag så här, men snälla liksom, inse att det är 2022 och skaffa ett par typ Oakley Jawbreaker istället.
Just det.
Men på honom är ju extremt coolt och avantgardistiskt.
Ja.
Och jag står där emellan, så jag skulle nog inte kunna. Det skulle bli fel om jag skulle ju framstå som att jag var 10 år äldre än vad jag är.
Med din håriga rygg och dina
glasögon.
Men hörru, det är roligt det här med hår. Det här är ju en liksom otroligt trött och gammaldags liksom iakttagelse. Men det är ju intressant just med hår, att det är så okej beroende på vad det är på kroppen. Alltså, det är ju just fascinerande med hår på ryggen. Jo, men att det är så roligt att det liksom är att hår på bröstet signalerar någonting helt annat, men att det är på ryggen
så är det ju. Och jag har ju varit de senaste 10 åren ändå hyfsat noggrann med att hålla efter mitt könshår, för det skulle kännas liksom väldigt gubbigt att gå omkring med jättelångt könshår. Ja. Men sen så har jag liksom låtit det här ännu gubbigare rygghåret passerar liksom. Men så nu bokade jag igår i alla fall en tid för att ta bort det. Och det var ju, ja men kanske det bästa jag någonsin har gjort.
Ja,
det var billigt och det tog, fast det är sådär mycket som du ser på bilden, så tog det alltså 10 minuter.
Ja,
det var en helt briljant kvinna som tydligen är den mest erfarna i Sverige.
Hur ofta måste man göra det där då?
Ja, men var femte vecka om det ska vara perfekt. Men jag menar, om jag ska undvika att se ut som på bilden, så räcker det att jag gör det typ en gång per halvår. Men jag kanske kommer göra det varannan månad. Det är väl lagom kompromiss.
Ja, men det är väl jättebra.
Så det känns otroligt. Iris var med också. Och Sara var på mig efteråt om att Sara liksom ändå vill ge barnen en feministisk fostran. Att prata om att, så här, att det är okej med hår och liksom att man inte behöver makea sig och sådär. Och då är det konstigt att när Iris hänger med farsan en eftermiddag, så går han och vaxar ryggen liksom.
Ja, vad sa du liksom, då?
Men jag sa att hon kanske har förståelse för att jag behöver anstränga mig lite mer än vad Sara behöver. Men jag har gjort en lista här för att undersöka exakt hur gubbig jag är.
Ja.
I 16 punkter. Du ska svara, ibland kan du bara svara ja eller nej på dem. Ibland kanske du kräver lite utveckling.
Okay.
Är du beredd?
Jag är beredd.
1. Du har ostyriga ögonbryn.
Ja, men jag klipper dem ju. Så att det har jag liksom.
Ja, men check på den i alla fall.
Jaha, ja.
2. Du har andra märkliga hårstrån som du inte har sett förut.
Ja, ja.
3. Du klagar över saker som ungdomar gör, exempelvis ögonbrynsmode.
Ja, just ögonbrynsmode, så där klagar jag.
Ja, det gör jag. Vad klagar du mer över då?
Nej, alltså jag är väl ändå ganska förstående på många sätt. Men när det gäller just ögonbrynsmodet, så där är jag benhård. Ja. Men nu ska vi det säga bra. Det, att nu har jag ju förstått att det börjar bli inne igen med alltså 90-talet.
Pamela Anderson, 90-tals... ja, men det är väl så att kanske Petter Lundgren-tjejerna, de har nu liksom totalt bortnoppade ögonbryn, så det knappt finns några kvar.
Det som jobbigt med det är ju att, och det som alltså positivt för 90-talstjejerna är ju att många av dem har ju inte kunnat ha det här uppruggade för att de plockade bort sina ögonbryn på 90-talet. Så att de är lite avundsjuka på de här unga tjejerna som kan ha såna här full-grown ögonbryns-bushes. Men nu är de ju inne igen, och sen så kommer de här coola, hippa tonårs- och något äldre tjejerna plocka bort sina ögonbryn, så då kommer det vara status quo igen, så kommer alla vara sönderplockade.
Okej.
Det var en utvikning, men det kanske inte var den typen av utvikning som du ville ha.
Jo, det ville jag absolut. Okej, 3B.
Du måste ju också säga vad du, om du checkar in på det här. Annars blir det inget kul. Ska jag bara
testa?
Gnäller du på ungdomar?
Nej, men jag gör nog inte det. Som jag vet i alla fall. Jo, men det är väl en sak som är jobbig som fan.
Jag vet en grej som du hatar.
Ja, säg.
När man inte har några strumpor på vintern och visar anklarna.
Ja, verkligen. Ja, vad bra att du sa det. Det är bland det värsta jag vet. Och det är lika illa, eller ännu värre, att ha låga strumpor och korta byxor. Alltså det är ju extremt fult. Det är det fulaste av allt, att se ett kort strumpskaft. Ja. Så att man ändå får se bar hud. Alltså det blir så här verkligen varken hackat eller malet.
Och
uttaget folk som klär sig fel. Alltså till exempel att de har...
när man har bruna skor efter klockan 6 och sånt.
Ja, nej. Jag tänker mer på vädermässigt, att de kanske har världens tunnaste, fladdrigaste kostymbyxa i 15 minus och sen har de en jättetjock jacka. Eller att man fryser när man ser dem för att de har för kalla kläder. Eller att de har liksom Converse på vintern och så. Som jag själv hade faktiskt fram till typ i alla fall 26-årsåldern.
Ja.
Men absolut, det stör jag mig som fan på. Sen såklart så stör jag mig på typ om man åker tunnelbana och sen så är det ett gäng ungdomar i 15-årsåldern, så vet man ju att de kommer vara jättehögljudda. Och de gör ju samma sak som man själv gör. Alltså när man själv var föräldraledig och gullade med sitt barn på tunnelbanan, att man liksom uppträdde som att man hade en publik. Så gör ju de också.
Ja.
Och det är störigt som fan.
Men min son, det var att jag åkte igår, så var en ung tjej över tonåren som satt och tittade på YouTube eller TikTok utan hörlurar. Det är ju snäggt.
Men det är ju inte en ungdomsgrej. Det är ju en total boomergrej mer.
Att man gör det?
Ja, det är ju, ungdomar brukar ju inte, de brukar ju alltid ha hörlurar.
Det här var någon som liksom folk som är... satt och skrattade högt.
Jo, men det händer väl. Men jag som åker mycket tåg genom Sverige...
Ja, du åker ju mycket. Det gör du. Jag åkte ju igår för första gången på tunnelbanan på kanske 3 veckor. Så att jag är ingen expert här.
Nej, det brukar vara gamlingar. Och det var ganska... Det här jag berättade i podden, tror jag, för några år sedan. Väldigt hjärtskärande. En kvinna som lyssnade på typ så här... Vinter i P1 på dundervolym. Och hade hörlurar i som hon inte lyckades koppla ihop låtande.
Hon trodde att hon lyssnade.
Ja, exakt. Så att jag behövde säga till henne. Hon blev så jävla skamsen.
Ja.
Så det kan ju faktiskt hända. Okej, nästa då. 4. På spåret är en del av ditt liv.
Det här är ju en lista om mig då.
Nej, det är inte.
Ja, det är det. Men å andra sidan så måste jag ju säga att nu är ju Bäst i test en del av mitt liv. Jag tror att jag har gjort den förut. Att det jag älskar Sveriges Television, att det kan vara liksom... Ena veckan så är det riktigt, alltså svår frågesport.
Ja.
Och liksom intellektuella eliten sitter... Och försöker liksom gissa och svara på de här svåra frågorna. Och sen så veckan efter så är det världens tramsigaste underhållningsprogram i form av Bäst i test på samma tid. Jag tycker att det är underbart. Jag älskar det.
Ja, det låter bra. Jag har inte sett...
Du har inte sett något på spåret. Kollar vi på Talang, det är ditt favoritprogram.
Ja, jag älskar det. TV4, det är min grej. Men,
det var ju Nyhetsmorgon imorse. Bianca Ingrosso var ju där. Det är hennes sista uppträdande i Talang. Hon ska ju sluta där nu.
Men gud vad hon slutar. Hon slutar ju också med Wahlgrens värld.
Ja, hon lägger ner allt.
Ja, coolt. Det är lite uppfriskande. Men vad skulle jag säga? Alltså på spåret slutade det ju bara med för att jag kände mig korkad. För det blev så jävla svårt. Och då kände jag så att jag behöver inte i mitt liv att jag ska sitta och känna mig okunnig. Som eller liksom fredagsunderhållning. Då lade jag ner direkt.
Ja, okay.
Men det var ju kul. När barnen var pyttesmå. Eller jag minns när jag la Iris och... Vi liksom inte hade börjat med SVT Play. Och Sara skickade liksom frågorna till mig, så att vi teamworkade på sms medan jag la Iris.
Saknar du inte den tiden i ditt liv? Var inte det mysigt?
Ja. Jo, och det kommer bli så nu igen när barnen är ute och festar och dricker häxblandningar.
Men då behöver ni inte hålla på och skicka sms, väl?
Nej, det är sant. Men nej, det var ändå roligt att göra det. Du är aldrig så nöjd som när du är rätt klädd för arktiska förhållanden. Du pulsar runt i ullunderställ, tjock jacka och överdragsbyxor och känner dig som en king och förfasar dig över ungdomar med Converse, borstiga ögonbryn och inga strumpor.
Ja, ja och nej skulle jag säga. Det där, peak det där var för när Jojo föddes, ja, typ 2015. För då kommer jag ihåg att vi var, du vet, vi brukar ju bli bjudna till Kolmården så ja. En gång i tiden var en djurpark. Nu för tiden är någon slags center för utdöende djur.
Ja, de ska lägga ner delfinariet, det är för jävligt tycker ja. Jag. Alla liksom lägger upp, åh vad bra att de lägger ner, bara, vad fan, det är inte alls. Okej, nu kommer jag få världens, det kan man inte säga. Ja. Jag kommer sakna delfinationen, jag har aldrig gråtit så mycket som till dem.
Nej. Men förstå vilken gråtfest det kommer vara sista delfinshowen när de liksom kanske slutar med att de hoppar ut. För att aldrig mer återvända.
Då kommer du ligga där och chippar efter andan,
ja,
på
så.
Landbacken.
Ja, men de chippar, så de andas ju på land.
Ja, och dör.
Ja, de behöver väl vatten på något sätt för det där, men det, men annars är de ju.
Ja, nej, de behöver, nej, du har det rätt i. Okej, ja. Nej, de ligger där och torkar ut.
Ja, så fan
vad
deppigt.
Vad är det här ni vill? Kan de behöver,
alltså, är det så att delfiner egentligen inte behöver vara i vattnet? Att det bara är så här, man tar upp dem på land. Tack. De bara, ah, skönt.
Äntligen. Man var skönt att slippa bli blöd. Ja. Innan du berättade med Joel, så min värsta underklädd grej var ju på just en sån kolmårdsinvigning när jag var föräldraledig med Rut, vilket måste innebära att det var 8 år sedan. Och det var 1 maj. Och det var kanske 2 plusgrader och soligt, så en jätteklar dag. Och vi hade liksom kläder för dagen innan när det hade varit kanske så här 15 grader och Valborg och soligt och varmt. Så att vi höll på att frysa absolut ihjäl och Iris fick din mössa och sådär.
Ja, precis.
Så
jag vill
själv
minnas att jag var
inte
med
barnen heller.
Och kände mig väldigt nöjd för att jag var bra kittad. Men
du hade din Didriksson-jacka då, minns
jag. Ja, det kommer jag ihåg. Men det var nog, det måste vara då något år efter det, alltså 2015, när Jojo var nyfödd. För då var jag och mannen själva på Kolmården. Just den här öppningshelgen. Och då var det sådär att det ösregnade och var ganska kallt. Mm. Alltså sådär ner 5-6 grader och ösregn. Men att både han och jag var liksom klädda till tänderna efter konstiga regler och gick runt. Och alla var ju sådana olika influencer-kändisar som var där. Liksom sprang runt och frös ihjäl till det Fröling och sådana. Medans jag och mannen gick runt helt obrydda. Och då kände jag liksom, det var liksom peak att jag bara var helt nöjd med det. Nu är det så mycket annat med föräldraskapet att det liksom att man har blivit blasé. Att jag, det är som, jag kan inte uppnå samma typ av glädje över, nej, att vara torr, och för att det är så självklart. Alltså jag har glömt bort, ja, liksom hur det var att inte vara torr och liksom.
Alltså du har ju redan gjort det gubbsteget för länge sedan.
Ja, så att det är mer jag gått över på andra sidan, så att nu kan det också vara att jag ibland medvetet bryter mot reglerna för att jag säger, gud, jag orkar inte idag, då går jag iväg.
Idag vill jag frysa som fan.
Lite som när Pablo Picasso väljer att rita kubistiskt.
Ja, men jag känner igen mig det där. Alltså jag har till exempel polyvärstövlar, sån här isfiskestövlar.
Ja, de har vana poddlyssnare hört.
Ja, jag har inte tagit fram dem i förrådet den här säsongen. För jag behöver inte. Jag,
nej, du har ju dina gubbe, så att 3 ton istället här sett.
Ja, det har jag mycket. Du har rätt. Ja, men vi är båda gubbar där, fast det kanske vi blev för mer 5-10 år sedan. Mm. Eller jag för 5 och du för 10. Nästa då. Du ger ifrån dig ett ljud när du sätter dig eller reser dig.
Nej, men det har jag faktiskt, i takt med att jag skrivit boken, slutat med lite grann. För att jag trodde att man behövde det, för att det hörde till. Men nu har jag lärt mig att det är bara pålagt.
Du har börjat kissa med stark stråle nu igen.
Ja, också. Exakt. Det är samma grej. Mm. Att jag stark stråle, inte behöver gå upp och kissa på nätterna längre och inte behöver låta så mycket.
Nej, men jag tror att jag är team Nisse där. Jag tror att jag började med gubbljuden när jag var typ 27. Mm. Men att jag har lite grann lagt av med dem.
Ja.
Kommunens hantering av snöröjning och grussopning, alltså snöröjning på vintern och grussopning på våren, är något som engagerar dig?
Ja, inte sen jag började käka sån här antideppmedicin.
Nej.
Det försvann då.
Ja.
Jag ringde ju till olika sådana här trafikkontoret och
Ja, du ringde till och med
centralen och så här, anmälde olika saker. Vi har haft ett hål här på gården i asfalten som jag också inte alls har brytt mig om. Och som nu är fixat utan att jag brydde mig om det överhuvudtaget. Så där tror jag var mer, han hade med mer
intressant,
det
intressant, så att folk som är väldigt engagerade i, det kan vara så att de bör se över sin kemiska balans.
Ja, jag skulle inte vilja gå så långt som att säga att ifall du tycker att det är för mycket grus för sent på våren så ska du söka omedelbar hjälp. Alltså gärna åka till psykakuten och begära att bli ett sådana här elstötar och två sådana här lobotomering.
Jag bryr mig ju jättemycket om det här med grus och sånt, men det har ju kanske mer att göra med cykel och rullskidor och så, och löpning att göra en ålder. Å andra sidan kanske jag har börjat cykla och åka rullskidor och springa för att jag är så pass gammal.
Ja, men där å andra sidan så har ju jag precis utanför mig så börjar ju en sån här borstad cykelbana som ju jag kan springa på året om. Så att jag, där har jag ju inte haft det här problemet med heller. Så att det är möjligt.
Nej.
Mm.
Nej. En annan sak där är att någonting som jag verkligen gör mycket, det är ju att jag har detaljkoll på väderleksprognosen.
Ja, men det har väl inte med gubbet att göra. Det har väl att göra inte med dina olika fritidsintressen. Eller
jo, men det är också väldigt gubbet. Man kan inte avskriva sig från gubbigheten helt bara för att det har med fritidsintressen.
Vad ska det vara? Nu är det torsdag när vi spelar in det här. Utan att titta nu, vad ska det vara? Vad är prognosen för lördag?
Lördag ska det vara...
Du får inte kolla
typ
nu.
Kanske... Nej, jag kollar inte. Det är typ 2 grader som kallast och sen så kommer det vara uppemot 11 och sol. Och idag, fredag, så är det lite så här mellan. Det är både svalare och molnigare kommer det vara idag.
Lördag, glimt, ja, alltså typ... dagen, jag antar att du inte menar natten, för då är det minusgrader. Men dagen, då är det 2 på förmiddagen och sen så ska det vara...
Ja, det är det så.
Ja, precis. Och sen ska det vara faktiskt, nu är det upp mot 13 mitt på dagen.
Ja, nu går jag in här och ser att de har höjt. Sen jag har inte kollat på 2 timmar.
Så
att de
har 13 grader. Ja.
Väldigt varmt. Och sen dessutom det här med 2 minus, det är också något nytt. Alltså nu är det väl ännu klarare än vad prognosen visade i morse. Mm. För då visade den faktiskt 2 plus. Så att jag vill ändå ge mig själv rätt. Men nu har jag spelat in, så jag inte kunde kolla på det lika ofta fattar. Som jag brukar. För det skulle, jag måste ändå koncentrera mig på att spela in ju. Eller hur?
Gud ja.
Nästa. Det var kul där, va?
Jätteroligt.
Jag då ska vi se. 8. Du vaknar 9:30 en lördag och får panik över att du sovit bort halva dagen.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det skulle jag nog få, men jag vaknar ju sällan 9:30 lördag. Men jag skulle nog tycka att det var sent. Alltså.
Jag skulle också tycka det. Jag skulle få fullkomlig panik. Däremot, när man precis hade lämnat småbarnslivet bakom sig.
Ja.
Eller kanske inte ens lämnat det bakom sig. Men då var det ju mer så här, wow, kunde vi sova så här länge och vilka bra barn vi har.
Ja, just det.
Men nu när ens sömn inte har något som helst att göra med barnens rytm så känns det ju bara dekadent och uselt.
Snart kommer det förändras för dig.
Ja, det tänker jag mycket på med viss oro och skräck.
Mm, kan jag förstå.
För det är en gubbig grej som jag inte har fått in i den här listan. Det är att jag har blivit så här mån om min sömn. Att jag tycker att det känns obehagligt om jag sover mindre än 7 timmar liksom och så.
Ja, men det har ju också du har ju extremt alltid gubbigt. Du var ju sjuk i huvudet när det gäller sömnen förut, alltså när du liksom låg uppe vaken länge och så där, så det är väl ganska friskt ändå, tänker jag.
Ja, kanske. Lagom är bäst, som min mamma brukar säga. Mm.
Men jag kan å andra sidan, om jag har typ krökat till på fredagen, som jag gör ibland, då kan det vara skönt att sova till 9.
Just det. Mm. Det förstår jag.
För då mår man ju bättre sen.
Ja. 9. Du reser upp med jämna mellanrum för att sträcka på dig eftersom du känner dig stel.
Ja, men jag har ju mitt Pomodoro-system när jag sitter och skriver på 25 minuter. Sen var det 25 minuter så ställer jag mig upp och antingen gör jag lite armhävningar eller så bara går jag runt lite och sådär. Så det stämmer ju.
Det är ju sjukt gubbigt.
Ja, det är det.
Det är nog det gubbigaste jag hört. Ja. För det är ju både det här att ja, jag har ett system som jag inrättar världen och mitt yrkesliv efter. Mm. Och det systemet innebär att jag måste hålla på och röra mig. Jag tycker också att det är så jävla tantigt och gubbigt, de som är i min bransch, föreläsningsbranschen, och ska hålla på med rörelsepauser. Nu ska vi hoppa upp i bänkraderna och göra lite roliga, flåsiga rörelser. Mm. Det spyr jag på.
Ja, det,
det är hemskt. Det är som att ha, det är som att inte vara Petter Lundgren och ha så här Matrix-aktiga snabba solglasögon.
Men skulle Petter Lundgren kunna köra sådana pauser i sin
ja, Petter Lundgren kan göra exakt vad jag fan han vill.
Jag tror faktiskt att han kan det.
Jag hoppas att någon berättar, jag tror inte han lyssnar på det, men hoppas att någon berättar för Petter att han kan göra exakt vad han vill.
Om han lyssnar på allt han gör podden, så skulle det vara det coolaste han kunde göra.
Ja, men andra så här unga personer som kan göra allting så att det blir coolt, det är ju Dag och Saman. När de började med Atelier Saman Amel så var det ju ganska korta och smala byxor. Ja. Och sen, som alltid med mode, så bara vände de det i sin motsats. De var ju pionjärer liksom i att göra vida och lite längre byxor. Och plötsligt var det det coolaste som fanns. Och man bara, helvete. Det var ungefär som när jag kom tillbaka efter sommaren efter tvåan och folk hade börjat läsa Okej istället för Kamratposten.
Mm.
Och jag hade liksom precis upptäckt att Kamratposten var en bra tidning och sådär. Så att det var jättejobbigt för mig.
Usch.
Ja, riktigt jobbigt. Vad är vi på nu? 10.
Mm.
Du berättar gärna för barn i din omgivning hur det var på den tiden då man gick in i en speciell butik för att hyra film. Eller hur mobilerna var i din ungdom. Att det enda roliga man kunde göra med en Nokia 3210 var att spela Snake.
Ja, men jag är ännu värre, eftersom jag berättade i min ungdom så fanns det inga mobiler.
Nej, just det.
Jag fick ju min,
men det fanns det väl?
När jag var 18 fick jag min.
Ja, men det var ju för att du var...
Nej, 98. Alltså, det var ju då...
Men min pappa skaffade ju mobil,
din pappa,
89.
Din pappa var ju... Han hade säkert elhissar 83 i bilen.
Ja, men det fanns ju.
Ja, det, jag var ju också, det var ju inte som att det var allomgivet.
Vet du, när jag skaffade mobil? Jag skaffade mobil senare än du. Jag skaffade den när jag var 17, i tvåan. Mm. Och just det, min första var just en Nokia 3210. Innan
2000,
hade jag minikoll. Ja, ja. Mm. Men det var ju för att jag var hippie. För att jag var teknikfientlig och sådär.
Ja, nej, det, alltså jag fick min första mobil när jag var fyllde 18. Och det var inte som att jag var sist på bollen. Verkligen inte.
Nej, för mig
jag hade ju personsökare innan.
Ja.
En lila genomskinlig.
Det kostade ju ingenting.
Från Motorola. Men min syrra var tidigare. Hon fick sin första mobil 96.
Orättvist. Men jag vill minnas att jag ville inte ens ha någon mobil. Utan det var mina föräldrar som tvingade mig.
Mm.
Men sen var det kul att spela Snake, så då fastnade jag.
Det var ju det.
Man blev ju bra sen.
Det var
ju
sån Ericsson.
Ja, men T9, kommer du ihåg det?
Ja, det säger jag fortfarande.
Mm. Det var ju knapptryckningssystem, kortkommando liksom, för att få fram. Man behövde trycka, om man skulle ha ett typ C på en tangent, så behövde man trycka 3 gånger. Så att det tog ett tag innan man lärde muskelminnet att skriva snabba sms. Så man var ju en idiot i början. Det var ju liksom hemskt att skriva "jag älskar dig". Det tog ju för mig liksom 17 minuter.
Men sen kom T9 och då behövde man bara trycka in tangenterna JAG, så fattade den.
Ja, det var det som var T9. Ja, just precis, exakt. Bra. 13. Du tycker att det är för hög musik på restauranger?
Nej, det håller jag inte med alls faktiskt. Jag var ju ute igår med Martin på Soldaten Svejk.
Ja.
Och då tyckte han, när vi kom, innan han hade fått sin första öl, då gnällde han lite över den höga ljudnivån, att det var så här skränigt.
Ja.
Men sen så när han hade fått i sin öl, så han sa också så här: tror du att jag kommer att tycka att det är mer lugnt när jag druckit en öl? Och så jag sa, ja, det tror jag. Och sen så pratade vi inte mer om det.
Nej, ja, men det kanske är lite öl i mitt liv. För att jag tycker absolut att det är för hög musik.
Jag tror att det är lite för lite öl i ditt liv. Alltså inte liksom som en generell regel, men just i det här fallet.
Ja, ja, men säkert. 14. Du älskar ditt förkläde.
Vet du, med förkläde, ganska roligt. För att jag har märkt att jag har haft så här feta fläckar på olika av mina liksom överdelar, så att säga.
Ja.
Vad fan? Så bara, men det är klart att det är när jag lagar mat. Så att nu har jag börjat ha förkläde när jag lagar mat. Och älskar det ju. Det är ju en skitsmart grej.
Ja, verkligen. Jag älskar mitt förkläde. Jag fick det av grandpa när vi var i Åre. Så vann jag ju det för att jag körde bil så himla bra och snabbt. Kommer du ihåg det? Jag vann på Åresjön, en rallytävling. Du kom sist. Ja. Men det är ju för att du är lite defensiv.
Han var ju så arg på mig. Han,
var han?
Ja, men han, ja,
för det?
Han tyckte att jag liksom, trodde att jag typ gjorde mig. Ja. Det var så dåligt.
Men det gjorde du inte alls.
Nej.
Nej. Det var sorgligt. Men då fick jag i alla fall mitt förkläde som är sånt här Niklas Ekstedt för Sandqvist. Och det är...
Är det ett sånt skinn? På...
Nej, det Nej. Är i canvas med skinndetaljer. Ganska påkostat. Och med bra fickor och sånt där. Förut så var det så att jag, om jag hade inte något snus och så fick jag panik. Då kunde jag alltid hitta en snusdosa i förklädet eftersom att jag hade letat överallt och kom på just i förklädesfickan kan det finnas snus. Mycket
det är roligt att du bara slutade snusa.
Ja.
För det var ju verkligen så här, fan vad du snusade hela tiden.
Ja, det var det enda jag gjorde. Odlade rygghår och snusade.
Hur länge sedan var du slutade snusa?
Det var ju prick. Nästan prick. Det var ju snart 4 år sedan.
Jag tycker att du får för lite uppmärksamhet. Jag tycker du uppmärksammar din nykterhet på ett mer... Jag vet inte. Jag tycker du ska inspireras av dig själv där. På snus.
Ja. Men när vi åkte till Spanien, då hade jag precis slutat snusa. Det var maj 2018.
Fan, tiden går.
Med Volvo. Mm. Okej, det här är sista punkten. Det känns lite tråkigt, för jag gillade det här. Mm. 15. Du vet exakt hur du ska ta dig an en buffé. Kanske pratar du med ditt besvärade sällskap om Tore Wretmans smörgåsbordsturer.
Alltså buffé, det kan ju också vara så här frukost, liksom tänker jag, men just smörgåsbord ja. Eller julbord, då har
jag till ett exempel innan du svarar. Jag har börjat äta jävligt mycket buffé. För att förut så var det så att jag ibland en gång per halvår kände att jag måste äta en asiatisk lunchbuffé. Typ en sån buffé som vi åt på våra familjer när vi bodde på Clarion.
Musso och Helium.
Ja, exakt. Mm, en sån buffé. Och sen så åt jag en gång per halvår på en sån buffé. Och sen så mådde jag skitdåligt och fick typ Chinese restaurant disease och tänkte aldrig mer. Och sen ett halvår tog det innan jag glömde bort det. Men nu har jag hittat en restaurangkedja som heter Pong som har asiatisk buffé där man inte känner sådär. För den är så pass god och fräsch. Så att jag äter, istället för en gång per halvår så äter jag 2 gånger i veckan buffé. Och också nu när jag tränar så mycket så känns det kul för att jag kan ju äta liksom 10 tallrikar mat.
Just det.
Och älskar det. Och barnen dricka älskar också. Alltså. Ja, barnen, jag har lyckats bryta Pinchos hegemonin. Jag har lyckats få barnen att, alltså barnen tycker nu att Pong är den bästa och roligaste restaurangen att äta på. Och det är ganska skönt och då har ju de också sushi-tävlingar mot varandra och sig själva och sådär. Det är ganska skönt att äta på en restaurang som man själv tycker om för det första och för det andra som Pinchos, om de kör någon mattävling där, då kommer du gå på 1300 kronor och det gör det inte på Pinchos. Och därför så
Vänta, nu sa har du, jag... Pinchos 1300 kronor, förlåt, inte på Pinchos.
På Pong.
På Pong är det billigare än Pinchos, är det det du försöker?
Exakt. Mm. Alltså där kan man ju fortsätta äta bara tills man spricker.
Okay.
Och där har jag ett väldigt uttänkt system. Såhär, exakt så här ska man ta sig an den. Och jag tar nya människor ganska ofta. Förra veckan Niklas Berg, igår John Kingstedt till den här buffén och berättar om hur man kan ta sig an den.
Och vad är responsen?
Nej, men jag tror de är ganska tacksamma.
Ja.
Och jag nämnde Tore Wretman, så att jag är verkligen skyldig. Och du och jag brukar väl ofta prata
ja,
på julbord.
Ja, men Tore Wretman vet jag inte vad han hade för hur han skulle ta sig an Pong.
Han var ju gubbe.
Jo, men hur skulle han ta sig an Pong?
Nej, men han skulle göra exakt som jag. Alltså att man applicerar smörgåsbord eller julbordstänket på
det turen. Buffén.
Man börjar med kallt.
Ja, jag fattar. Mm.
Och att man utnyttjar det faktum att de tar en tallrik på 2 sekunder så man inte behöver överlasta tallrikarna.
Ja, men det är skit. Det där gillar jag. Att ha ett system för hur man
blir äcklad på bufféer av att folk har allting på samma tallrik. Man fattar, det är så jävla onödigt också.
När jag bor på hotell så har jag alltid en sån här med frukostbufféerna att jag har en speciell... Att jag tar en tallrik och går en runda och så sonderar och kollar vad det finns. Liksom, och sen så gör jag upp en plan i huvudet.
Det är viktigt. Det är viktigt. Mm. Det, planering är A och O.
Ja, det är.
Fan, jag är stolt gubbe på den punkten. Jag tycker det är jätteviktigt. Mm. Jag brinner för det.
Mm. Jag har aldrig käkat på Pong, men jag känner att jag ska ta mig an Pong.
Med du kommer älska det.
Jämföra
No tuber. Spons.
Vilken lista, men får man någon poäng nu, eller? Jag tror jag svarade liksom enligt gubbnormen på 15 av 18. Om det var 18.
Det var 15, och du svarade väl enligt gubbnormen på kanske 11, va?
Ja,
något sånt. Ja. Så att du är ju en gubbe. Och det som också bekräftar att du är en gubbe är att du är så pass mycket gubbe så att vissa av de här sakerna, en del av de här sakerna är sådana saker som man bör fundera på när man var 30. Och vi är liksom långt över det.
Finns det här liksom nedskrivna på något sätt? Alltså antecknad?
Ja, jag har den.
För att jag tycker den här borde vi publicera så man kan ta del och göra det här testet.
Ja.
Någonstans.
Ja, men det ska vi göra. Det ska jag se till.
Ja, jag vet inte vad, om det var som bästa. Vi har ju Instagram och Facebook. Det är väl där de två. Jag vet inte vad det är snyggast att göra det. Men den ska ut. Eller så sätter vi bara upp verkligen. Den på något anslag. I någon anslagstavla.
Det är skönt också. Det känns som att du och jag är typ ungefär lika mycket gubbar.
Ja, det tror jag. Mm. Verkligen att vi är.
Fast du är så ofantligt mycket äldre än jag.
Mm. Det är jag ju faktiskt. Jag är med otroligt ungdomligt klädd idag med sådana där breda, vida byxor och en stor svart t-shirt och sen så liksom ett guldhalsband utanpå t-shirten.
Uff.
Det känns ju väldigt ungt.
Ja, själv så har jag ett par tunna, sportiga OS-byxor parat med en vit t-shirt, gräddvit t-shirt i merinoull och en kashmirväst stickad. Så att det är svårt att få ihop mig.
Det känns som att det var party on the top och något slags annat in the bottom.
Ja, lite så. Och sen har jag ett par cykelstrumpor i ull från Bontrager med hål i båda stortårna.
Ja, det är gubbigt. Det frågade du inte. Har du börjat stoppa dina löparstrumpor själv? Ja,
nej.
Jag har börjat sy, för att jag sliter ut ganska fort på stortårna. Ja. Så då har jag känt att det här kan jag inte slänga, så då har jag börjat sy dem.
Det var faktiskt inspirerande.
Mm. Så det kan jag rekommendera. Jag har ett par här faktiskt bredvid mig som jag tittar på nu som jag ska ta mig an efter, just efter detta i inspelning.
Är det, skriver du så här schema för dagen och sen är det jobba, spela in podd, redigera boken lite, stoppa strumpor?
Ja.
Mm.
Så är det. Hörru, ska vi hinna med en grej till här som jag kan berätta?
Ja, men det skulle vara kul tycker jag.
Jo, för jag kollade på den här nya filmen Röd som finns på Disney Plus.
Ja, eller den Red. Såg jag också. Vi såg den i familjen i söndags.
Ja, vi såg den i familjen i fredags.
Mm.
Eller när den kom ut.
Det är lite speciellt för du har ju inte några tjejer i din familj utan bara en kvinna.
Nej, och det är väl det jag ska komma in på, att det är ganska roligt för att man tänker sig motsvarande film då för 20-30 år sedan hade ju varit handlat om en ung pojke. Och sen så hade man suttit där och då hade inte jag sagt så här, hur kul att du såg den med två döttrar, utan då hade det varit liksom då hade det bara, såg du senaste Disney-filmen, och sen så hade det, så, det hade inte liksom, det hade inte komplicerats, eller vad ska man säga, vad är det för ord jag söker, det hade inte, man hade inte liksom försökt förklara att det var lite märkligt att du tittade på en film då.
Nej, just det.
Det,
och jag tycker inte att det är märkligt. Jag tycker inte att det är märkligt.
Nej, nej, det var inte så jag menade. Men det hade inte ens varit en grej som var, jaha, att det var ju kul att du tittade på den eftersom du har två döttrar, för att den handlade om en pojke och så vidare. Men nej, det som är roligt med det här är ju att våra barn ändå, att det här ändå bär frukt. För att det är ju, för jag
vi kanske kort ska nämna vad det är för film bara.
Ja, just det. Gör det om inte folk vet om det.
Inte jo, men det är en film som
animerad,
handlar...
Pixar.
Det är en Pixar-film som utspelar sig i det kinesiska communityt i Toronto. En tjej som går i sjuan som är ganska strängt hållen av sin mamma. Och den här mamman är strängt hållen av sin mamma. Barnets mormor. Och de fyller väl i många av liksom klischébilderna av en kinesisk familj i väst. Tigermamma och så vidare. Så man anar att det är någon med kinesisk påbrå som har skrivit manus, för att annars skulle man kanske inte riktigt komma undan med det. Men hon blir i den här filmen håller på att bli kvinna och får mens, och det påverkar henne på olika sätt, som det också har påverkat hennes mamma och mormor.
Just
det. Man får veta hur man liksom ska hantera känslostormar lite grann, att man kanske inte ska försöka kontrollera och hålla inne sina känslor så mycket som hennes mamma och mormor lärde sig att man skulle göra.
Just det.
Och det som händer då, som gör att det blir Pixar-aktigt, som är ju liksom en allegori över det som händer när man får mens, det är att hon förvandlas till en röd panda när hon får starka känslostormar.
Det är Julia Chou och Domer Shi som har skrivit manuset till Röd.
Ja.
Lite snabbt googla där fram då, för jag tänkte att vi måste kolla det. För tänk om det hade varit så.
Ja, men
det hade varit två välmenande vita.
Nej, det hade varit svårt. Det hade varit jättesvårt.
De är kinesisk-kanadensiska. Jag vet inte om man säger. Alltså, hon är liksom...
Ja, men precis som den här tjejen i filmen som bor i Toronto.
Exakt. Nu kommer Lia att titta på mig.
Jag vill föra till protokollet att The Making of Turning Red också är jättespännande, för då får man se de här otroliga fyra kvinnorna som har gjort allt from creative directions och manus och whatever, bygga den här filmen, och de är jättecoola och de har otroliga karriärer bakom sig på Pixar och de är bäst.
Mm, ja. Det är bra tips.
No men. No men. Avslutar de, jag så stänger de dörren.
Ja, vi skickar med att man kan se den då. Mm.
Ja, okej, okay. Men den är precis, du, nu har du sammanfattat lite vad den handlade om. Bra, då ska jag berätta. Jo, men det som jag tyckte var fascinerande var att man, alltså, jag tänker ju ganska mycket på det här, att den handlar om en så, och liksom en tjej som blir kvinna och så vidare. Men det var som att mina barn, de reflekterar ju inte över det alls, mina två pojkar. De tänker ju, alltså det var bara en film för dem. Förstår du vad jag menar? Ja. Och då kände jag så här, fan, har kommit en bit ändå. En trots världskrig och allt vad det är, så är det så här, fan, någonting har hänt sen man växte upp, och någonting annorlunda, och det tycker jag, och just alltså normaliseringen av mens tycker jag är otroligt, för att jag minns ju mens, det var ju en otrolig alltså, ja, det var ju både magiskt och liksom konstigt och märkligt, men det var också väldigt laddat, för jag kommer ihåg att Timmy i min klass i femman var det väl. Mm. Han sa någon gång liksom så här, jag luktar mens här inne i klassrummet. Jag minns det väldigt tydligt. Men det som är roligt då är att jag märkte att det var så laddat, för våran fröken då, hon var väl i våran ålder nu då, alltså hon var väl mellan 35 och 40.
En tant.
Ja, hon hade, och var också väldigt så här feministiskt, alltså, och hon hade tydliga liksom politiska värderingar, så hon bland annat, så kom hon klädd, begravningsklädd när 91 där, när borgarna vann valet, då kom hon.
Oj. Ja, jävlar.
Det är ju inte, alltså det är inte helt okej okay, som fröken att man ska vara så tydlig.
Det kan man säga.
Men hon hade en väldigt tydlig åsikt om olika saker. Mm. Och det här var också väldigt laddat, för att man tänker sig att det så här luktar mensen, det kan man ta sig an på olika sätt. Men för henne var det liksom ett fruktansvärt övertramp. Och han blev utslängd, och det var liksom, du vet. Vilket gjorde att det blev ju ännu mer konstigt här med mens. Alltså det blev, man tänker att man, alltså jag hade nog kanske så här, om en pojke i 11-årsåldern sagt att det luktar mensen, då hade jag tagit tillfället i akt att så här, prata lite om det. Förstår vad jag menar? Alltså vad mens är, och kanske så här, försöka normalisera det lite istället för att då blir så fruktansvärt upprörd att det var en sån mens, ingenting som luktar det, alltså, det är inget fel. För hon, det var ju som att hon hela liksom den kvinnliga kampen kom ju då på hennes axlar och spyddes ut över det här.
Ja, men, det, men även idag så hade det varit, man hade ju velat nita den där pojken.
Jo, men det hade man väl velat göra,
fått,
men då tycker jag det är mycket bättre.
Lägga knut på sig själv för att vara en god pedagog. Det är klart att det var värdelös pedagogik.
Men då tycker jag att Domi Shi och Julia Shu gör ju mycket mer för...
De gör det bättre än vad din lärare gjorde.
Ja, alltså att man liksom gör en sån här, alltså rolig, bra film som ju på ett obemärkt sätt tar in liksom det här med att växa upp och bli kvinna.
För mig var det, men också, alltså den är ju lite så här modig i det, just att den, alltså att den gör... Att det är en grej med hormoner i den här familjen, eller i den här filmen, ja, och familjen överhuvudtaget. Men för mig var det ju lite dubbelt när jag växte upp, för att å ena sidan så var det liksom att jag läste ju den här Kamratpostens kropp- och knoppspalter, och där minns jag Cecilia Toruds illustrationer, någon lillebror som håller i en stora systers tampong och säger, har du montan eller? Men samtidigt så var det så att jag har två stora systrar, så det pratades ju mycket om mens. Och min värsta mensgrej, när jag fattade att det var något pinsamt, det var ju när min äldsta syster Anna fick mens. Och hon fick det inte jättetidigt, så att hon var väldigt glad över det. Hon var liksom en av dem, inte sist i gänget, men lite senare hon kanske hade önskat. Mm. Så att det pratades om det hemma som att, gud vad kul, ikväll ska vi äta någon extra god middag, du får bestämma vad. Yes, vilken triumf. Och Moa, min stora syster, Annas lilla syster, var impad och sådär. Sen stötte jag på
deppigt
i kvarteret.
Deppigt om Moa hade varit tidigare då. Alltså att lillesyrran hade kommit.
Ja, verkligen. Mm. Stötte jag på min stora syster Annas kompis i kvarteret. Som frågade, jaha, hur är det med Anna då? Då säger jag, det är väldigt bra med henne. För hon har fått mens. Och hon bara, jaha, vad menar du, vad skulle vara för bra med det? typ. Och då fick jag försöka förklara vad det som skulle vara bra med det liksom, för en tonårstjej som uppenbarligen har fått mens för länge sedan.
Men det var en tonårstjej som, det var inte så här att det var pinsamt, utan det var mer typ så här, vad fan var jobbigt? Alltså varför liksom?
Ja, precis, ja. Det är lite kul, det är ju jobbigt. Och då kände jag att jag som, hur gammal var jag? Jag var väl 6-7. Mm. Att jag som 6-7-åring inte skulle prata med tonårstjejer om mens, insåg jag bryskt på ett jobbigt sätt.
Men hur, vad sen insåg du det? Som 30... Vad är det du fyller nu? 38?
39 fyller jag. Jag är 38 nu. Mm.
Ja. Hur känner du som snart 39 då och ha döttrar liksom när du såg röd? Känner du att 39-åriga ska prata om mens?
Vi pratar jättemycket om mens. Ja. Ja. Hur
mycket som helst?
Ju mer desto bättre.
Ja. Vad säger du? Nästa. Det här tycker jag är spännande. Vad säger man som liksom, för det här är ju någonting som jag aldrig kommer att uppleva. Alltså, hur pratar du om mens med dina barn?
Alltså man pratar ju om alltså mycket är ju att göra ett mänskligt.
Sa du att göra det mänskligt?
Gör ett mänskligt.
Jaha.
Alltså mänskligt
roligt från... säger, att viktigt att göra det till något mänskligt. Ja, okej, okay, det är där ni är nu.
Nej, men alltså om en pojke som får utlösning behöver kanske inte ha någon särskild beredskap för det, annat än att han vet vad det är för någonting.
Rena kalsonger. Men
ja. Ja, man går inte omkring med rena kalsonger i ryggen för det, utan det, alltså, det är inte
men
så.
Men jag tänker om man får såna nattliga pollutioner. Myten om nattliga pollutioner.
Ja, jag tror inte det är någon myt. Jag tror det är killar med händer på täcket som får nattliga pollutioner. Mm. Men en tjej som får mens behöver veta lite vad det är och kanske ha gear.
Ja, men känner du att det är din uppgift eller är det Saras uppgift? Det är det jag undrar. Alltså att man liksom är...
Nej, men det är min... Nej, alltså det är väl... Närmare till hans att det är Sara, men det är otroligt viktigt för mig att vara med i mixen.
För jag kan tänka mig, förlåt jag avbryter det, men jag kan tänka mig att du kan ha en förmåga att vara lite pinsam pappa här. Att också aha, vilja vara med och ge tips och grejer som du inte överhuvudtaget har någon aning om. Jag menar att du typ styr upp ett mänskligt.
Vad skulle jag tipsa om som jag inte har någon aning om?
Nej, men jag bara tänker att det liksom är att du... Alltså i din, alltså lite
jag tror du
som,
pratar om dig själv. Nej, men jag tänker, skulle vara om
nej,
du hade dött.
Anledningen till att jag tar upp det här, det är för att jag kommer ihåg när Iris var nyfödd, eller om det var Rut, ja. Det här när du höll på och skulle hjälpa till med amningen och sätta till sådana här bröstnappar och allt vad det är. Alltså just du vet, det. Att det är sådana där saker. Så jag kan tänka mig, det var därför jag kom att tänka på att du säkert skulle hålla på här och vara mensexpert på olika
sätt. Försöker att inte hålla på för mycket, men att från en tidig ålder liksom nämna mens som alltså att jag alltså att det är någonting som man pratar om, ja, och det har ju också visat sig att det har burit frukt på olika sätt. Mm. För att Iris pratar om sånt med mig, och också det här med menskit-grejen är ju superviktig, och menskunskapen är ju viktig för att det förs vidare till andra tjejer i klassen som kanske inte har sånt snack hemma eller som har grejer redo sådär. Så att det gör ju att
så
tjejer att, hjälper
Iris
varandra också.
Iris med pappas mänskit i skolan. De andra föräldrarna är lite...
det är inte pappas mänskit. Det är...
Jag tycker det är så roligt bara.
Med mens?
Nej, men jag tycker det är så kul om Iris klasskompisar kommer hem med liksom en låda och så... Vad är det här? Ja, det är Iris pappas mänskit som...
Ja, nej, men
nu kommer alla lyssnare
på
bara,
den här filmen som
Li
pratade om,
och Nisse, försök... du är så töntig och barnslig, håll käften och dö. Ja, och då tar jag det.
Nej, det är ingen som vill att du ska dö.
Nej,
jag tycker du är kanon på alla sätt. Du är superbra, men det är bra att du kollar på den här filmen också, så det normaliseras lite mer för dig, tycker jag. Mm. Så att du går in till Lis och säger du luktar mens här.
Men jag tror så, kanske att det är så att det är mer jag som att det blir mer normaliserat för mig än vad det blir för barnen. För barnen är ju uppväxta med det här på ett annat sätt.
Ja, just det.
För det, jag har ju trots att jag nu är verkligen barnslig också, precis som du, försökt att mens ska vara något normalt. Alltså, för Li har ju mens. Så att det är ju ändå, det försiggår ju mens här hemma.
Precis, men för där, som jag var inne på, det var kanske annorlunda för mig som hade så himla mycket stora systrar.
Ja, det tror jag säkert. Att det var. Ja. Men mannen menar ju att det är, de har sex och samledande nu i skolan, och han menar att det är mycket mer pinsamt för tjejerna, att de skäms mycket mer när de ska ha det i skolan än vad killarna gör. Att de är såhär, sluta, vi kan inte berätta det här. Medan killarna är mer liksom. Det kanske är, tänker jag, det kan en sak är
att... Men killarna har ju inte mens, det kan väl vara därför.
Men inte mens, alltså nu pratar jag om sex och samlevnad i största allmänhet. När de har det på, de har det på biologin just nu. Okay. Men då tänker jag att en sak som kan göra att det är så är att, för det kommer jag ihåg av egen erfarenhet, att tjejerna är ju mycket längre fram liksom. Så att de, för de är ju det här med puberteten och sex och samlevnad.
Det blir kanske som en spotlight på det som de är med om. För killarna är det mer som typ att läsa om bergarter i geografin.
Lite så.
Någonting som är ganska långt bort.
Ja, så kan det vara också. Men
jag minns att vi hade en sån här frågelåda i femman. Och jag ställde en fråga till min lärare när hon fick könshår. Och... det skulle vara anonymt, men jag tyckte det var så jävla fnittrigt så att jag typ kissade på mig när hon läste frågan, så blev det ändå tydligt att jag hade ställt den.
Och när du säger att du typ kissade på dig, då menar du att du kissade på dig? För det
jag menar att jag kissade på mig, ja. Så det var skitjobbigt.
Men jag tänkte
det kändes som att det var över gränsen att fråga henne, men jag ville ju verkligen veta det.
Svarade hon?
Ja, gjorde hon.
Alltså jag kommer ju inte ihåg det.
Men också, hon svarade också så här som att hon inte mindes riktigt, och som att det var inte fel att jag ställde frågan, men det var liksom inte någon grej. Alltså ungefär som den här tjejen som inte tyckte var någon grej att få mens. Att folk var liksom, både ungdomar och vuxna var liksom så blaserade på ett sätt.
Ja.
För mig var det ju världens största grej.
Men kommer du ihåg fortfarande så här, när du fick könshår?
Ja, men det måste du minnas när jag fick könshår, för det har jag nog berättat tusen gånger. Det var så himla tydligt. Och det var i femman på vårterminen. Alltså jag var väl precis fylld av, vad blir man, 12 år då? Och vi åkte i maj med buss, en chartrad buss till Gripsholm slott. Och det var lite vår, så folk var lite lättklädda, och jag tänkte på att tjejerna hade fått bröst. Och jag tänkte på det som att det var en orättvisa att tjejerna hade kommit så långt i sin pubertetsutveckling.
Just det.
Alltså snarare än att jag blev liksom glad över att det knoppade, så blev jag ledsen över att samma sak inte gällde för mig. Att jag blev avundsjuk. Sen samma dag när jag kom hem så upptäckte jag mörka fjun ovanför mitt kön. Och blev så fantastiskt lycklig.
Behövde du vaxa ryggen då, dag två?
Nej. Och jag minns också att det var en jobbig period. För att, alltså, jag började bli rädd för att visa mig naken då för omgivningen. Och det var inte som man kan tänka sig att oj, nu är liksom pubertetsutveckling här, så därför vill han skylas, utan jag var rädd, alltså det som var obehagligt var att jag insåg att det var ju så lite, och det var det väl i liksom ett halvår fram, så att om man stod mer än en meter bort och inte hade perfekt belysning, då skulle det se ut som att jag var helt opuberterad. Men det var ju viktigt för mig att jag var ändå puberterad. Samma sommar, eller när det var till och med sommaren ett år efter, så åkte jag på någon golfläger i Öregrund, och en av dagarna där fick vi åka till ett äventyrsbad där det fanns en klättervägg, och jag ville inte klättra på den, för jag ville inte att man skulle se hur lite hår jag hade under armarna, för då kanske folk felaktigt skulle dra slutsatsen att jag inte hade fått könshår. Alltså tjejerna som inte födde med sen in i duschen.
Sånt där tänkte jag mycket på också. Alltså sådana ja. Konstigt, nästan magiskt tänkande blir det ju, alltså på något märkligt sätt att man tror att folk har koll på det där sättet. Men jag har ju ingen minne alls av när det liksom kom hår. Det är konstigt.
Nej. Ja, det är skumt.
Men sista frågan här nu, det var ju hur var det att se den här filmen? Var det som en vanlig film för er, eller var det en grej att det liksom var det här med mens? Blev det upphov, spoiler alert då, att när mamman sprang efter henne, det är tidigt i filmen ska man säga, när mamman sprang efter henne i skolan med, och hade någon slags menskit då, mannens menskit med sig. Var det bara skratt?
Nej, det var nog som för er, att det var inte någon särskild grej liksom. Alltså, det hade inte någon typ särställning gentemot om hon hade gjort någonting annat grovt pinsamt.
Nej, men det är ändå härligt att det kan vara så.
Ja, verkligen.
Normaliserat.
Ja.
Kul.
Får se när vi rullar vagn sen, om du får en liten flicka, så ska jag lära dig allt jag kan.
Alltså om jag...
Ja, du har ju berättat att det blir poddbebis med 4. Sa ju du i början.
Ja, jag gjorde det. Det var kul. Bra, men tack så jättemycket för att du ville lyssna på mig och att jag fick äran att lyssna på dig.
Ja, det var riktigt fint alltså.
Ja.
Fin stund. Vi hörs om en vecka.
Tja.
Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.